av serier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna kära lyssnare till Öga av serier, avsnitt 426 enligt min kompanjon
Fredrik Kaplan.
Och tillsammans med honom och
Anders Lundgren
kommer jag, Anton Bjurvald, att prata serier i detta fina podcast.
Det är faktiskt en ny öppning som vi inte gjort förut, fast jag har hållit på med ett tag.
Ja, i lyssnande stund 12 år, ska jag säga. Tror jag, snart i alla fall. Det är slutet av november. Jo. Det här kommer väl ut i början av november.
Japp.
Typ, ish, någonting sånt. Ja, vi är inte riktigt säkra på vad tid är.
Så att, det är så mycket med viktid och multiversum och tidsklockor, så vi vet knappt var vi är någonstans längre.
Jag har också hört att tid är en platt cirkel.
Ja,
som,
just det.
Som Rusty säger ibland, eller har sagt. Ja.
Det är därför som jag i det här avsnittet ger er någonting som ni kanske borde ha fått i det förra, eftersom jag har varit ute och rest för första gången på bra länge.
Just det!
Så...
Oj, Anders har köpt grejer till oss!
Wow.
Oj, oj, oj! Oj.
Damn!
Åh!
Nej, vad fan, är det här på dansk? Nej, det är danskt.
Det är danskt. Jag var i Köpenhamn på en konferens och höll föredrag om Westworld, någonting helt annat. Och då så hittade jag förstås lite fransk-danska engelsk-franska engelsk-danska album. Det där, jag tog sånt som jag tänkte det här ser ut som dinosaurie fantasy till Anton och robotar som slåss till
Men det är ju ABC Warriors som jag älskar. Jag ska säga, jag har faktiskt inte, jag har fler än ett album på
franska
också. Men
det här är komplett.
Jag fick alltså gudarnas arv, eller gudernes arv, som jag säger på norska nu. Vänta nu.
Ja, det blev knasigt.
Gudernes arv. Vi ber om hemskt så mycket om ursäkt till våra södra grannar.
Jag ber inte om ursäkt.
Jag tycker det är jättekul, för jag är nämligen i en helt annan eventuellt kommer tipsa om i ett annat avsnitt. En liknande serie i en previous katalog nämligen. Så jag tänkte, va? Är det den? Är det samma som i nytryck? Så det är kul. Jag är jättetack så hemskt mycket. Jag har faktiskt fått danska serie av dig förut som jag har gillat. En albatross fick jag av dig för 7 år sedan kanske, någonting sånt, som jag tyckte så mycket om, så jag faktiskt köpte resten av numren som då hade givits ut.
Coolt.
Så det här är jättekul. Roligt. Tack så hemskt mycket, Anders. Var snällt.
Jag ska läsa det här på dansk.
Hur var det annars då att föreläsa om Westworld och sånt?
Ja, det var en väldigt trevlig sammankomst. Tyckte jag. Det gick bra. Jag hade skrivit en rätt lång essä som den kommer ju tryckas då i framtida nummer av Fenris Wolf, som är en sån antologi, och där tillsammans med de andra presentationerna där då. Men grejen var att jag hade ju 30 minuter på mig, och jag vill göra ett föredrag som inte var innan till läsning. Så att då när jag satt jättetrött på tåget ner, så för att SJ hade ställt in det tåget jag bokat egentligen, så jag fick åka tidigare än jag hade tänkt, men i kväll som helst, så fick jag den fantastiska idén att om jag gör den här föreläsningen i samma röst som personen som sköter introt till, ni vet, Clone Wars, Star Wars Clone Wars, den animerade tv-serien The Droid Foundries of Geonosis.
Det var
liksom min ingång till hur jag liksom lyckades koka ner den här 14 sidor text med massa fotnötter och whatnot till 3 sidor talmanus som funkade att riva av på 30 minuter med lite publik bidrag och sådär, frågor och sånt, tänkte jag in. Så det blir bra. Jag körde inte den rösten hela vägen, kan jag säga, men jag började någonstans där liksom, när jag pratade om en orgelfabrikant, han som uppfann det självspelande pianot, eller i alla fall det var han som tog patent på det. Det fanns lite olika varianter av självspelande pianon.
Man behöver vara först i patentkontoret, som Edison skulle sagt.
Ja, precis. Edwin S. Votey, som ja, som jag pratade om, då körde jag ganska mycket den rösten. Mm. Give him a suit of armor and he's Iron Man. Ja. För att han var även vapenfabrikör. Han gjorde den första drönaren.
Jaha,
ett såhär pneumatiskt system som skulle användas för att släppa bomber över Tyskland, men kriget tog slut så han fick inte dra mynt av detta, tyvärr.
Tråkigt.
Ja, verkligen. Bummer.
Ja. Den lilla förlusten blev den stora segern, skulle man kunna säga.
Ja, ja, precis. Ja, nej, men så, och det var ju 3 år sedan jag var i Köpenhamn senast, och det är en favoritstad, så att säga. Jag är extra nöjd över att jag lyckades. Klädde mig så varmt så jag slapp att bli sjuk den här gången. För jag brukar alltid liksom åka på en jävla förkylning. Skagraks vindar blåser på mig och sådär. Men nu hade jag min peacoat, skyddade mig mot det.
Ja, trevligt. Det var ju faktiskt 3 år sedan jag var i Köpenhamn för första gången. Och det var en jättetrevlig stad. Det vill jag också åka tillbaka. Så jag har planerat en tågresa ner med min sambo. Som inte flyger. Och därför måste man planera resor där man kan åka landvägen till, eller båtvägen till olika ställen. Så att så det
tar ju bara 5-6 timmar ner med tåget. Så
ja,
att
precis. Sen är ju det också ett bra första stadie. Sen kan man åka vidare ner i Europa därifrån. Jag har många gånger tänkt att om jag ska flytta från Stockholm så är det ner till Köpenhamn. För att just för den här möjligheten att ta sig neråt i Europa är mycket lättare därifrån.
Yep.
Jag kommer nog inte flytta dit, men om, säger jag. Jag säger om.
Ja. Säger om.
Och med det sagt så kanske vi ska gå in på vår samrecension. Vi har 2 stycken. En där vi är 3 som har läst och en där vi är 2. Ska vi börja med Reckless eller Human Target? Fredrik Kaplan.
Vi börjar med Reckless, tycker jag.
Reckless, ja.
Och det är ju
del 5.
Femte boken på 2 år.
Ja, ganska väl inoljat maskineri, får man väl säga. Både hur vi pratar om det här och de som gör serien. Alltså Ed Brubaker, Sean Phillips och Jacob Phillips.
Ja. Jag vill börja med eftertexten, eller på att säga. För jag tycker det var fantastiskt fint av Ed Brubaker att skriva och tacka oss som har läst de här. För det han säger är att så här, jag visste inte att jag kunde finansiera serier på egen hand och ge ut serier. Alltså, nu är det ju via ett förlag, men som han säger att creator, you have shown me that this is a possibility. Och det tycker jag är trevligt, att han känner att han... Jag hade inte tvivlat på det. Men om han tvivlade på det, så känns det skönt att vi på något sätt som läsare har bevisat för honom att det går att göra för honom. För det känns ju som att han har en frihet där att få berätta lite som han vill.
Ja, jo, men för det var ju ändå en nytt sätt att berätta för teamet, trots att de hade hållit på så himla länge. Det här var väl deras... När första Reckless kom då för 2 år sedan, då var det väl deras tredje serieroman, så att säga. Alltså, som de skrev direkt i ett, och det är väl en lite större variant av ett europeiskt albumformat som de, alltså sidantalmässigt. Tidigare så har de ju alltid kört det liksom, vilket jag har uppskattat, tidningar och sen som är huvudgrejen, sen blir det ju en samling och en hardcover då, för att det är där de får igen den största investeringen liksom. Men här så vill de ju ta sig in på farsamarknaden, så att säga, med Reckless, och det måste de väl ha lyckats med, för här har de ju gjort en karaktär som väl en seriernas motsvarighet till Jack Reacher eller något sånt, får man säga. Fast bättre då. Inte lika repetitiv, även om jag tycker om en Lee Child-roman mer än de flesta andra, men man ska ju inte läsa dem många i följd, alltså.
Nej, de är svåra att hålla isär.
Ja.
Eller så är de så lika så att det spelar ingen roll.
Nej.
Men de är underhållande när man ser dem. Liksom.
Jo. Men Reckless är ju som sagt stråtvassare då, för att där så åker man inte fram och tillbaka till samma ställe hela jävla tiden
som man gör
i Reacher-böckerna. Och här i den femte då, där får man ju storyn som hintades till i
den fjärde boken.
Förra, The Ghost of
Jewel.
Ja, Vad hette? Ja, någonting
The
sånt.
The Ghost of Dudley Manor. Nej, men, nej, men det var ju ja. Definitivt Reckless Scooby-Doo-avsnitt, så att säga. Ja, det yeah. förra med
när de följde Anna.
Hemsökta hus och så. Vad sa du?
När de följde Anna, va?
Ja, just det. Exakt. Mm. Och då så var ju, fick man ju veta att Reckless var själv någon annanstans på någon shenanigans, och nu får man veta vad det var. Det var en sånt fall som man inte tar i metong egentligen, missing persons case, där några grannar hade hjälpt honom, så han var liksom skyldig om en tjänst, och därför så blev det ett lite ovanligt fall som helt otippat går lite grann åt fanders.
Ja, men jag skulle säga det som jag gillar med Reckless före Reacher, om man bara ska jämföra de två, ja. så är ju det att Reckless känns ju som att han är en person som finns. Ja. Reacher känns som att han är ett ideal som någon vill vara. Jag tror inte att det är någon som egentligen vill vara Reckless. Alltså så. Alltså
det, ja, han är lite för paj liksom.
Ja, han är lite trasig. Medans, och han är bra på att göra folk illa, men han är ju inte så genomtänkt och slipad som Reacher är. Och Reacher blir ju lite av en superhjälte.
Ja, ja. Jo,
och det kan ju vara kul, men ja. Det är ju roligare att läsa om någon som är lite trasig faktiskt.
Ja, jo, men alltså det är ju... det är ju någonting visst liksom med Reacher, där han bara såhär, han tränar aldrig, men han
det var
bara, han bara fick en såhär genetisk jackpot, så att allting bara föll på plats när han kom upp i puberteten, och för övrigt var han jävligt hård innan det också, för han var den enda ungen som drog kniv mot Creature from the Black Lagoon när de visade den på hans på armébasen där han bodde för tillfället. Alla andra barn ryggade tillbaka, men Reacher sprang mot skärmen med sin stilett i högsta hugg. Ja. Och så vidare. Ja, men...
Genetics and mom's apple pie liksom. Yeah. Det är det som har byggt denna kropp.
Och för Reckless så är det väl jävla sprängd. Han blev jävligt sprängd undercover på 70-talet. Sen dess så har han inte riktigt varit helt och hållet där.
Nej.
Men ja, jävla intressant figur alltså.
Ja, men då det som jag gillar med Reckless är ju att nu har vi ju 5 böcker.
Mm-hmm.
Men jag läser i varje bok möjlighet att han kommer dö. Alltså jag är såhär, jag är inte alls säker på att nästa bok kommer vara en Reckless-bok där han är med. Utan det kan vara någon annan. Ja. Nu har ju han utlovat Brubaker om att nästa Reckless-historia ska utspelas på 90-talet. Det behöver inte betyda att Reckless är med. Han kan dö i första 2. Alltså det är så här, det har ju inte hänt hittills, spoiler alert. Men, men jag har alltid känslan av att så här, men det är definitivt en sån karaktär som kan stryka med på ett liksom, mer eller mindre heroiskt sätt. Liksom.
Absolut.
Så, inte för att jag vill det, men att spänningen finns där mot Reacher, som jag vet det spelar ingen roll hur illa det ser ut att gå. Jag vet att han kommer klara sig ur det. Nu ska vi sluta jämföra den här serien med Reacher, känner jag. Men förstår ni vad jag uppskattar med Reckless?
Ja, verkligen.
Att det finns en fara.
Men
det
ligger så nära till hans Reacher, Reckless och så vidare. Ja. Men Fred, du tänkte att jag skulle uppskatta den här
alltså så här, jag bara andades in. Så får jag så här, så när jag får ett ny Reckless album nu är så här rutin på det här, så bara, man tar försiktigt av plasten och luktar på sidorna liksom, och sen så bara andas jag in hela den här serieverket så här, härligt, så trevligt varje gång. Och sen, nu minns inte jag riktigt vad som händer. Alltså på riktigt, men vänta, han är i San Francisco.
Utan, utan blommor i håret.
Ja, men precis. Vad jag minns så här i efterhand, alltså nu låter det som jag läste det här för 100 år sedan. Det är kanske 2 dagar sedan. Men vad jag minns är verkligen att jag uppskattar Jacob Phillips färgledning bara mer och mer. För jag minns så tydligt att när jag läste den här My Heroes Has Always Been Junkies, jag tror det var hans första grej som han färglade. Då bara, det skorrar apropå, mig, det här funkar inte.
Apropå väldigt ljus palett.
Ja, den är extremt ljus palett. Men här så gör han någonting liksom lite annorlunda. Det är lite mer mörkare, och sen är det liksom textur i alla såna färglager som liksom ligger på varann, vilket jag tycker det funkar skitbra just för den här serien också. Det ger en lite, inte tyngd, men det ger någon slags något extra. Det ser lite kraftigare ut liksom på något sätt. Så det uppskattar jag jättemycket. Fick man lära sig mer om Reckless i det här albumet? Ja, till viss del, va?
Mm. Lite grann.
Ja.
Ja.
Men vad, ja, precis. Jag trodde nog att du skulle ge den, Anders, för det var något precis starkt hämndtema.
Mm. Ja, jo, men det är ju.
För han letar ju efter den här unga damen och hon är ju på ett egen revenge mission.
Hämnarstråt, ja, precis. Jo, det har hänt väldigt dåliga... Hon hade en väldigt dålig uppväxt som hon efter en ytterligare en traumatisk händelse i vuxen ålder bestämde sig för att hon måste ta tag i det där. Mm. Och så råkade det sammanfalla olyckligt med att hon får brev från en av sina plågandar som... Och sådär. Mm. Så blir det som det blir.
Mm. En... jag vet inte hur mycket vi ska spoila storyn, men vi kan väl säga så här att jag förstår var där Anders tog ner betyget från högsta till näst högsta.
Ja.
Och det är ju det finns en scen som du inte håller med om, helt enkelt.
Nej, nej.
Du håller inte med om slutsatserna som en av karaktärerna tar.
Nej.
Känner jag. Det är bara min gissning.
Nej, men det är helt... Du är helt you know me so well.
Ja. Jag kände själv att jag inte riktigt... Så här. I det läget så kände jag att jag förstod lite vad Ed Brubaker ville säga med den här serien.
Ja.
Så jag kände att det kommer nog vara så. Så det som händer, jag blev inte förvånad utan så. Men jag kände mig lite på ett sätt lite snuvad på konfekten.
Ja.
På ett sätt.
Mm.
Men på ett annat sätt så kände jag liksom att... Jag liksom tänkte tillbaka och försökte liksom så här klura på vad hade liksom sagt tidigare i serien, om man säger så. Och så kände jag så här, ja, men det här är nog ett okej sätt att avsluta den här historien på något sätt. Men det jag tyckte var lite synd var att den inte... Den kändes lite fattigare på något sätt än vad de tidigare historierna har varit, i form av att den hade... Jag tyckte att den hade sån tydligt fokus på storyn.
Mm.
Och jag vet inte, det kanske är för att jag läste slarvigt eller någonting, men jag kände inte att jag riktigt fick samma... Den fick inte puttra lika mycket. Det var mer pang på rödbetan på något sätt.
Jo, men det
jag kanske har fel i det, men
nej,
det ty-
nej, men jag tror att du är inne på något. Jag tycker du är inne på ett vettigt spår, för det är just det här med att det, en av... Vi pratade ju förra avsnitt om det här med kolliderande tidslinjer och Freddy återigen här, hur länge sedan var det jag läste den här?
Ja,
och så vidare, det med tidsuppfattningen. Och det är den, en av aspekterna med just den här historien är ju att den tidsperspektiven som ju finns hela tiden, för känslan man får av Reckless manusen är ju att han återberättar det här när han är en äldre person.
Ja.
Och det är ju en del av huvudgrejen med den här storyn, att det plötsligt blir en tidselips på grund av saker som händer, och sen så har det gått 15 år innan kulmen kommer, alla säger True Detective, där man faktiskt lämnar någonting ogjort och man måste ställa det till rätta liksom. Och här så håller jag med Anton om att Brubaker och Phillips, de lyckas liksom inte riktigt få till känslan av den här tids... att det har gått så där lång tid, för att det går lite för snabbt. Hade det här inte varit en serieroman, utan istället det bara varit ett nummer emellan och sånt, då hade det läsupplevelsen blivit en helt annan, för då hade man liksom fått gått och tänka i alla fall på det här i 4 veckor åtminstone, hur lång tid det tar innan man skaffar den. Men nu är det, får man det här falska avslutet och sen så kommer man tillbaka till historien, och då har det hänt så oerhört mycket för karaktärerna. Man själv har man bara vänt blad, bokstavligt talat.
Och vet du vad jag tror?
Ja.
Jag tror att det, vad vi kommer få är efter nästa Reckless-bok, när du kommer ut, det kommer bara fylla det här tomrummet.
Ja,
så när man läser om de här serierna från början, om man gör det, så tror jag att det kommer vara så här, fan vad bra det var att de i bok 5 inte gjorde... Alltså, förstår, det känns som att det finns... Nu har man kanske... Vi har... Ed Brubaker och John Phillips har liksom köpt ett sånt jävla förtroendekapital.
Ja, ja.
Eller de har förtjänat ett förtroendekapital. Ja, ja. Ja. Så att jag känner så här att, ja, men jag vet att nästa historia kommer utspelas 1990, när det nu, eller på 90-talet, ja, när det nu kommer, när väl kommer få den här historien. Ja. Så jag känner att så här, då kanske den här, men det känns lite rumphuggen, ja, för att jag vill ha den historien däremellan. Ja. Lite grann, så.
Jo, för att om man jämför dem med bara det förra albumet där man ju fick början på den här storyn eller liksom det. Slutet. Ja. Där så, ja, då har det gått ett par månader sedan vi fick den, och då blev det ju en oerhörd, alltså det, ja, där hängde det ju ihop på ett bättre sätt. Men jag tror ju som du att de säkert kommer fylla i det på något snyggt sätt sen. Men, och sen om man ska, ja, det här besvikelsen då, jag kan väl dra en analogi till en annan likartad story, att man känner sig ju lite grann lika blåst på konfekten som mot slutet av Sudden Impact här på grund av.
Oj, om man kommer ihåg Sudden Impact. Ja. Nu får du, är det Clintons, vilken av dem?
Ja, det är Clintons Sarah Locke där. Det är ju fjärde.
Det var den han själv regisserade, va? Nej. Ja, kan det vara så?
Japp.
Han regisserade någon av de här Dirty Harry-rullarna själv.
Precis.
Och men jag vet inte om det var
Nej, men i alla fall, det är ju en likartad story. Det är våldtäkts hämnd på folk som har våldtagit en av huvudpersonerna. Och sen så är det en som har blivit sjuk lite för sin egen hand.
Ja.
Och det gör att de backar liksom. De bara, vadå, det spelar väl ingen roll. Men, ja, men i alla fall. Så lite ett eko av den storyn har man ju här då. En händelse. Men lyckligtvis så får man ju den här avslutningsscenen som är, liksom gör en...
Dikhem.
Ja.
jag känner nästan som att den scenen var lite så här, men här har ni något.
Ja, jo, men exakt. Han var han visste att han var tvungen att... de måste få lite våld på slutet. Annars så blir de arga.
Mm. Jag tyckte att det är en scen där man hoppar en mycket kortare ellips, men det är en liten tidsellips där han berättar att så här, tyvärr så gick brandstubinen lite för snabbt. Ja. Det tyckte jag var det var ett häftigt sätt att berätta på, att man så här, man såg gnistan och man såg effekterna av explosionen.
Ja.
Men man fick liksom, sen så berättas det långsamt, alltså, sen fylldes det på med vad fan som hände mellan de här två. Det tyckte jag, det var ett kul berättarknep som gjorde att det blev ett roligare sätt att berätta någonting som de har berättat om Reckless tidigare, men på alltså förstår ni hur blandar vi de här ingredienserna som alla känner till utan att de tycker att de får samma måltid.
Precis.
Igen liksom. Så gör de det på ett bra sätt.
Det tycker de har lyckats med genomgående, att det inte blir det här som ni håller på att jämföra med Reacher.
Faktiskt.
Som verkar bara om igen, utan här bara nej, nu gör vi det samma ingredienser men det är på ett nytt sätt tycker jag är otroligt imponerande. Men det blir ju lite så här balanseringsakt, hur länge kan man hålla på innan det blir, men vi får väl se hur många böcker det blir.
Ja, men vad tycker ni om, vi pratar ju, du snackar ju om Phillips junior, men senior då, vad säger ni om hans bildberättande här?
Jag märkte ingen stor skillnad mot de andra. Ja, du har invändningar.
Ja, alltså jag tyckte, alltså man kan ju se i några av scenerna, men det har ju funnits där tidigare, att för när Phillips är som bäst, då har han ju just den här berättarekonomin, att han vet att en del bakgrunds, alltså en del bilder ska man ju bara läsa snabbt. Så då lägger han inte in för mycket information.
Nej.
Men här så tyckte jag väl att det var en del bakgrunder och sådär som var lite väl...
slarviga?
Ja, lite snabba. Det var för få streck i någon diner-sekvens och lite sånt där. Men jag tror väl att det är väl helt hållet så att han får hitta en sån shorthand liksom, för när han ska
hinna med det här. Alltså för bara, alltså att de har fått ut så här många böcker på så kort tid är jäkligt imponerande. Det brukar inte gå så här fort.
Nej. Och då får det väl vara okej liksom, för att det var ju verkligen marginalnoteringar, men det var, jag tänkte på det liksom, i några sekvenser att bara, här var väldigt skissartat, men sen så är det ju svinsnyggt på andra håll liksom, så att,
jag måste säga att problemet med tecknarstilen till viss del, eller problemet, men det som ställde till det i min hjärna var att jag och Freddy har ju läst Human Target där Greg Smallwood tecknar, som tecknar på ett väldigt liknande sätt.
Ja, alltså, det kan man säga.
Det finns en släktskap i stilerna. Så när du frågar om Sean Phillips så är jag så här, vänta nu, måste jag sortera ut Human Target, för det är inte det vi pratar om.
Nej, det är inte det. Vi ska prata om den alldeles strax.
Men det var ju en perfekt övergång, för jag menar, det är ju Reckless, det är ju givet köp liksom. Det är ju något av det bästa som kommer ut nu. Så att det blir ju verkligen intressant att se vad de gör nu när de ska ta en liten paus från Reckless och göra någonting helt.
Jag tror att det är bra. Det är bra att de tar en break, att de inte bara maler på. Då kommer det bli upprepningar. Jag gillar det här.
De behöver kliva åt sidan, få lite nya inspiration till de här historierna genom att göra annat jobb vid sidan om. Och
precis, jag tycker det är jättebra.
Nej, men vad jag skulle säga var att det är som att äta två olika chokladbakelser efter varandra. Så det är svårt att säga vilken av de här två chokladbakelserna smakade mest choklad. Jag kommer inte ihåg, för jag åt dem väldigt nära varandra så att de smält ihop lite grann.
Jag har väldigt likartade upplevelser av chokladbakelserna.
Och Tom King och Greg Smallwoods Human Target, som vi har pratat om tidigare, karaktären Chance, som alltså är en person i DC-universat som Vertigo från början, tror jag. Men en karaktär som livnär sig på att vara en levande, jakt.
Lerduva heter det inte, men
sån här som man lurar andra anker att komma fram till. Han är en lockfågel helt enkelt.
Lockfågel, heter det va?
Ja, men det finns
som man blåser i.
Det finns ett annat blåser.
Nej, vadå,
ja, men det är ett lockljud man. Men lockfågel heter det nog.
Sen så som man bete som man lägger ut, kallas för åtel ibland.
Ja, kanske jag tror att vi kan nöja oss med liknelsen.
Gräva ner oss ännu djupare. Nej, men har du läst något med den här karaktären tidigare? Jag har inte gjort det.
Jag har läst och recenserat i Höga serier tidigare. Jag tycker det är jättejobbigt att du inte kommer ihåg
det. Ja, jag förstår det. Var det 12 år sedan?
Nej, men 10 kanske. Det kom ju en tv-serie som jag tittade på. Och då parallellt med det så läste jag lite av serien som också kom. Jag ska gissa på DC-52, men don't sue me. Men i alla fall, den kille som han är löser rika människors hot,
problem
genom att helt enkelt stå där, skjut på mig så ser jag var kulan kommer ifrån och så kan jag ta hand om målet, typ. Och vem är den mest hatade och rikaste personen i DC-universet, Anders? Kan du gissa? Vem är det han är lockfågel för?
Lex Luthor.
Yes! Ja. Där har du!
Yes!
Så det är Luthor som någon vill ha ihjäl. Och Christopher Chance tar den jobbet och löser biffen genom att ta en kula i magen med skottsäker väst. Och sen så när den här mördaren står och berättar om att hur hemskt Lex Luthor är, hur han ska spränga den här konventet där Lex Luthor är på och döda alla som är där, så märker han inte att Christopher Chance inte är död, så att då kan han gå upp och nita honom helt enkelt.
Okay.
Och då kommer vi till den här seriens första intressanta konflikt, nämligen: är inte Lex Luthor en snubbe som kanske förtjänar en kula?
Jo. Precis, helt riktigt.
Så det är ju en intressant ingång att ha en hjälte var som först introduceras som någon som räddar en av de stora skurkarna.
Men precis, men det sätter tonen liksom för att bara, nej, men jag är här, jag bara gör mitt jobb. Jag är inte, för han är ju väldigt tydlig med, jag är inte en superhjälte. Folk säger bara, du umgås med superhjälte. Han bara, nej, jag är inte en sån. Så
här, han är väl en ronin liksom.
Ja, men precis. Så jag tyckte det var coolt, för jag, precis, alltså man, det är ju lätt att hålla med många saker som den här quote-galningen. Alltså han är ju galen för att han ska försöka spränga dem, men det var ju helt rätt att försöka ha ihjäl Lex Luthor.
Men det, jag tycker det är ganska skön utmaning att sätta för sig själv som Tom King gör nu, att jag börjar med att låta min liksom huvudrollsinnehavaren försvara en ganska hemsk, eller en väldigt hemsk, den största skurken i DC-universet i princip, i alla fall en av de största liksom, sådär. Men sen så går det vidare, för det säger sig att det var inte bara en kula som var ämnad för Lex Luthor, utan det var ju även annat. Och följderna av det
värsta man kan tänka sig, förgiftat kaffe.
Då kan de sjunka så lågt.
Och då måste ju då Chance, förgiftad, börja leta. Det här är inte så farligt förgiftad. Men är det lite oklart hur illa han går och hostar genom hela serien?
Nej, men han är ju en superhjältedoktor.
Ja, Dr. Midnight.
Dr. Midnight, som ställer en väldigt tydlig diagnos på: du kommer dö om 12 dagar. Dun, dun, dun. Och sen så får man ju, sen får man ju se en snabb genomgång. Alltså ja, det här är inte en spoil, det här är väldigt tidsen. Man får se en snabb genomgång. Bara dag 1, 2, 3 och folk nitar honom till höger och vänster. Ja. Man får se bara ett litet utsnitt vad som händer. Och sen dag 12 så dör han ju.
Ja.
Och så det är lite så här,
wow.
Sunset Boulevard, ja. Det här är jag som är död, ja. Som ska shit. Berätta den här historien. Och jag tycker jag gillar det, det är, och det är ju verkligen super noir,
ja.
Alltså det är så otroligt noir, ja. Alltså alla troper bara femme fatale.
Den arga för detta pojkvännen som spelas av Guy Gardner.
Ja, perfekt. Perfekt. Wow. Och vi kan inte ge en spoiler vad som händer med Guy Gardner, för jag fattar inte om det var en feberdröm eller inte.
Ja, man kan väl säga så här, jag tror inte att den här Human Target-serien är inom det officiella kanon.
Alltså, nej, det är en Black Label.
Är det inte Black Label?
Ja. Det står Black Label, va? Ja, det förklarar. Ja, just det.
Då kan de göra lite vad de vill.
Okej, okay. För det var oh boy. Ja. För det som var extra roligt för mig som inte visste, kände till någonting. Mm. Alltså varför jag ville läsa den här serien var för att det är Tom King. Ja. Jag läste typ allting om Tom King och ibland är han jättebra och ibland är han inte så bra. Och så var det skitsnygga omslag. Mm. Det var allt jag kände till.
En fin hårdinbunden utgåva.
Ja, jättefin. Men vad händer då när jag tar av skyddsomslaget då för att läsa? Va? Vad är det här? En pastisch på Justice League International med Boahaha-gänget. Och så det är det persongalleriet som är med. Alltså, då är ju klackarna i taket.
Du får alltså en scen när Ted Kord går från att vara billionaire businessman till att vara Blue Beetle. Och bokstavligt talat bara klä av sig alla kläderna. Blir liksom smakfullt censurerad av lite välplacerade robotarmar. Ja. Som gör grejer. Och sen så kommer det som en liten hula hoop. Högteknologisk hula hoop med något blått ljus i. Som bara glider över hans kropp. Och vad som framträder? Jo, Blue Beetle-dräkten. Ja. Så vi får alltså reda på hur Blue Beetle sätter på sig sin dräkt. Vilket är fully naked och sen bara kroppsspraining.
Ja, alltså, det är helt otroligt. Okej. Blue Beetle
too much information.
Och det keeps going, eller så här. Han babblar ju något otroligt alltså väldigt kul den här. Karaktärerna får verkligen framställs väldigt coolt, måste jag säga.
De är på en av hans restauranger eller pubbar som Ted Kord då äger. Och så är han så här, så säger bartendern så här, ägare eller inte, det här är den sista drinken för jag kommer förlora licensen. Varpå Ted Kord svarar packad. Två drinkar till där de ska stänga. Och han har väl, får inte servera alkohol efter en viss tidpunkt. Så sen så här, två drinkar till, jag dubblar din lön för varje drink du serverar. Varpå bartendern bara, japp, två drinkar till med. Så det fanns visst en gräns man kunde töja. Så det är kul. Sen så är det ju, vad heter det, Booster Gold är med. Och vad har Booster Gold för, vad är hans nya scheme? Att göra världens bästa bagelaffär. Så han åker i tiden och hittar så här sesamfrön från aztekerna och, eller vad det är. Så det är väldigt fånigt men roligt.
Så här, babyloniska ingredienser.
För att få till de bästa bagelserna. Så mycket fånigt. Och sen var det finns en passage för, som jag då blir glad över. För att Marshall, vilken är den andra noir-deckaren i DC utöver Batman? Jo, men det är ju Martian Manhunter. Så han är ju med förstås på ett hörn. En väldigt, väldigt psykedelisk dag.
Men det numret, ja precis. För det är ju en samling av lösnummer. Och det numret var ju ascoolt. För det återberättas ju bara i så här korta flashbacks samtidigt. Och själva serien, som numret utspelar sig i typ 2 sekunder för att han håller i ett saltkar liksom. Det är allt. Det handlar mycket om så här telepatiskt försvar liksom, och sådana grejer. Super, jag tycker det var skitbra.
Ja, men det kändes verkligen som
utan tid.
Den tyckte jag var ascool. Så att jag tycker den här var riktigt bra.
Rolig, mycket rolig.
Men förvånansvärt våldsam på sina ställen då,
så. Och komplex.
Men precis. Men det här Är det för mycket noir? Alltså när det är så här, okej, okay, och här är mitt kontor med draperiet med, vad heter det, blinds.
Ja.
Som släpper igenom det här ljuset, alltså man har sett det 100 000 gånger.
Det silas igen.
Ja, exakt.
Ja. Så här, faller bara, lite rökiga skuggor.
Snedvinkel. Så här, ja. Alltså, det är verkligen, man bara, det är full noir. Liksom. Var det för mycket?
Nej, jag tycker att det funkar. Nej, okay, väldigt bra. Kul. Väldigt roligt. Det är också roligt att han har ju då hans femme fatale har ju då frost. Frozen.
Ja, jo,
det, hon är köld. En liten tjej som har växt upp med att hon helt plötsligt kunde börja frysa saker. Okay. Så. Men, och de har ju då någon form av carnal knowledge i den här serien. Och vad händer då? Jo, när man har...
Så man inte frigid i alla fall.
När man har... Nej, inte, på inget sätt kan jag säga. Och, men däremot effekten av att tappa lite kontrollen under en kärleksakt när man har freezing powers är att hela rummet blir svinkallt.
Så att
han säger det. Att det är sådär... Det blir något tillfälle. Som, och det är något annat tillfälle när han beskriver hur hon använder sin kraft på några rånare. Ja. Och han står typ 25-30 meter bort och känner själv att så här, det här är så kallt så att jag alltså, börjar känna att jag måste... Du vet den här effekten av att det blir så kallt så det blir varmt nästan så. Så att det är ett väldigt häftigt sätt att beskriva superhjältekrafter på. Som är, vad händer om en helt vanlig människa utsätts för de här superkrafterna liksom, sådär. Sådana grejer så. Och superkrafter som ställs mot varandra och sådana saker så att,
precis.
Jag tyckte att mycket av den här serien var jätterolig.
Ja, det tycker jag.
Den krävde nog tyvärr mer hjärnkapacitet än vad jag hade för att läsa den. För jag ska ärligt talat säga att jag missade att den, alltså jag var tvungen att läsa om den för att få ihop alla tidsellipserna. Var börjar vi och var slutar vi? Sådana saker.
Men sen är den ju också sjukt snygg. Var har den här Greg hållit till? Alltså, för det är som du sa, det finns ett släktskap med Sean Phillips, men genom ett slags Darwin Cook-filter liksom.
Okay, wow.
Ja, alltså det ser så jäkla bra ut. Jag får så här, vad som förhäxad av bara, fan, han har ritat den där läppen i ett streck och det ser så jävla bra ut. Man vill bara rama in
men bara den grejen.
Ja,
man bara, att man säger, det här är nästan en fotorealistisk, alltså även fast det är tecknat med väldigt nästan heter det, oljefärg, inte oljefärg utan vad ska man säga,
pastellkrita.
Ja men precis, nästan lite sånt. Och sen så kan man se, man kan se individuella streck som i sig själva hade känts lite spretigt, men i den här kompositionen så känns det helt rätt. Vilket är, det var väldigt fascinerande.
Han har ju fått in sina 10 000 timmar på av kroki, tror jag.
Ja.
Alltså helvete.
Definitivt.
Wow. För att det var, han gör väldigt mycket med små medverk, så här, master craftsman.
Ja,
jag vill läsa allt som han har gjort nu.
Ja.
Underbart.
Ja, Greg Smallwood.
Ja.
Lägg namnet på
honom. Ja, verkligen.
Och alltså det är inte det vassaste som Tom King har skrivit, men det är ju ändå väldigt bra. Det är definitivt inte någon av hans missar.
Nej, precis. Och jag var så glad, för jag var lite rädd eftersom vi har pratat, alltså som sagt, och just på sistone också har han haft fler missar än träffar, tycker jag. Så då bara, men den ser ju snygg ut i alla fall. Och sen så tyckte jag att den levererade verkligen. Så jag är jättetaggad på fortsättningen. Det här är ju då, för det är väl 12 nummer antar jag. Han gillar att göra såna.
Och det här är en inbunden bok med de sex första, eller?
Hårdinbunden.
Ja, just det. Jättesnygg. Men Greg, jag kände igen det så väl, för jag pratade ju nyligen om Moon Knight, Jeff Lemire-sviten, och det var ju han som gjorde den ju.
Den har jag hemma.
God damn!
Apropå saker som vi aldrig levererar på, så har jag ju någon gång sagt att jag ska läsa det hela Moon Knight-sviten som tv-serien Moon Knight var baserad löst på. Och den står i hyllan. Men har jag läst den? Har jag läst den? Nej, det har jag inte.
Nej, men den finns där som en vacker gåva. Du kan ha
verkligen
när du vill.
Precis. Den och Douchebag, som jag för övrigt köpt tredje volymen av utan att ha läst klart första än.
Oj!
Oj.
Oh, wow! Wow!
Jo, men så här är det, ska jag berätta för er, mina kära vänner, att när man kommer till en seriebutik man gillar, och så vill man stötta dem och inte köpa saker och ting på internet, då måste man ibland, för de jävlarna håller ju inte på mina, de serierna jag vill ha, så att, utan då finns det ju en risk att jag inte kommer få tag i den här serien, så då måste jag ju köpa, tänk om den är bra.
Ja, jag hoppas det nu.
Jo, men det är helt rätt.
Annars känner jag att jag har betalt en liten del av den butikens personals liksom elräkning eller någonting sånt, så får jag väl,
det är bra. Jo, men det är grab it while you can. Det
jo, men lite grann så. För första nummer, volymer, brukar man kunna få tag på. Men helvete vad svårt det kan få tag på i volym 3.
Ja, det är precis. Volym 3 är verkligen så här.
Ska vi hålla oss kvar i, om ni inte har något mer sådär Black Label areal? Har ju också rört mig på. Batman, kör. Reptilian, som är ju...
Just det.
Och jag tror du skulle säga Batman The Damned.
Nej, inte...
Den har jag oläst
inte,
hemma
i hyllan. Inte Lil Bruce, utan det här är Big Bruce. Det här är väl ett... av allt att döma gammalt Garth Ennis manus.
Jaha.
Ursprungligen skrevs med Steve Dillon i åtanke till ni vet, den serien Legends of the Dark Knight. Jag vet inte hur länge de har kan tänkas ha hållit på detta. Jag behöver kolla upp det, men i alla fall nu är det Liam Sharp som tecknar. Och det här var ursprungligen då en Black Label miniserie som nu finns i inbunden version. Och man får väl ungefär det man kan vänta sig av när Garth Ennis tar sig an Batman. Det är extremt mörkt och cyniskt.
Mm-hmm.
På ett väldigt fint sätt förstås. Det är en kvinnomisshandlare som får en inledande snygg scen. Väldigt mycket stryk, om man ska vara kortfattat. Och det är väl... Det är väl en av de få scenerna man faktiskt verkligen ser vad som händer, för att Liam Sharp, han tar sig an det här som någon sorts alltså teckningsstilen är lite grann som man tänker sig att Bill Sienkiewicz och Simon Bisley har haft en snedtripp tillsammans.
Ja, jag förstår exakt vad du menar. Ja. Jag har ju läst lite av hans senare, de här Green Lantern-albumen. Inte det första, utan lite tvåan. Och det, jag förstår stilmässigt.
Ja, det är så jävla mörkt, så att man fattar liksom inte. Jag höll upp där. Victoria, kan du se vad som händer på det här uppslaget? Så här? Och man bara, vänta nu, jag tror Batman och Alfred står nog, det lyser på. De står nog vid Bat-datorn och snackar. Det har de stor anledning att göra, för att det är ju ett mysterium som rullas upp där det är någon som bokstavligt talat håller på att tugga sig igenom Gothams skurkgalleri.
Oj.
Alltså ta lite bitar och sen mer eller mindre slänger dem på sophögen.
Ja.
Och vad är det som har hänt? Det ska jag ju inte avslöja, för att det är ju extremt läsvärt, men man kan väl säga så mycket som så att man kommer inte se på Killer Croc på samma sätt efter den här. Mm-hmm. Och det är inte Killer Croc som tuggar för ovanlighetens skull, kan man väl säga. Ja, lite tuggar han ju på några, men det är inte han som har tuggat på alla.
Nej.
Så
inte alla reptilmän.
Nej, inte alla reptilmän. Inte alla reptilmän. Men så att det är en väldigt skojig twist på det här. Och som sagt, det är ju ögongodis även om det är extremmörkt, så att man undrar vad fan man tittar på emellanåt. Mm. Men det är kul och snyggt.
Mm.
Och Alfred har nog aldrig låtit syrligare än han gör här, skulle jag säga. Det är svinbra skriven Alfred-dialog.
Ja, vad härligt.
Kul.
Ja, det finns ju få saker som är så bra i en Batman-serie som en riktigt välskriven Alfred. Alltså.
Mm-hmm. Ja, exakt. Och här är... Ja. Här är han hårdare än vanligt alltså. Ja. Så det är väldigt skojigt. Man rekommenderas. Så att det är ju så att man önskar sig att Garth Ennis skulle skriva mer Batman någon gång, men jag menar det finns väl inte riktigt i Nostradamus profetior direkt.
Nej.
Men man får vara glad åt det man får, helt enkelt.
Ja. får man absolut. Freddy?
Ja, jag har läst manga, ja, inte för ovanlighetens skull. Och jag har läst det nu, hör och häpna, någonting om Gundam.
Oj.
Va? Också för ovanlighetens
skull. Robotarna.
Ja, precis. Och...
Eller mecka kanske man
ska. Ja, för jag såg den här titeln någonstans och jag bara, okej, beställ omedelbart. För den heter The Men Who Created Gundam. Och det, då låter det som att upplägget är liksom att det ska vara en biografiserie och om de här. Och det är det till viss del. Den gjorde vi Hideki Owada. Och så är det med Hajime Yatate, som jag tror är ett samlingsnamn bara för alla som har jobbat med Gundam typ. Det här, ja, att de, okay, använder, ja, och
deras house name liksom.
Ja, precis. Och Yoshiyuki Tomino. Och Tomino är den, han som kom på Gundam, kan man säga. Och han är med jättemycket och är superöverdriven. Han går runt i så här, visar magen, så här väldigt korta tröjor och har coola tuffa jackor. Och han är tokflintis och har alltid coola briller på sig, så här solglasögon. Mm. Alltså, och han är känd för att flintis nu, men det här är ju på 70-talet, han hade hår alltså. Men, okay, men det är liksom så här, nej, det är så här han ser ut. Han är en seriefigur liksom.
Ja, okay.
För allt är så här,
en grovt stiliserad variant.
Extremt så. Och han går runt och beter sig som en superstjärna och allt är så här uppskruvat till 11 och han så här klappar sekreterarna på baken och bara hehehe, och är som här, supergeni liksom. Mm. Och sen så dyker upp lite andra figurer, en som så här tecknade grundskissen till Gundam dyker upp och han bara, åh, han är så här snygg, så här Bishonen, hårsvall, det kommer så här shoujo-stjärnor i bakgrunden, bara tring-ring-ring. Ah, så här, där är han. Och så är den här stilen rakt igenom, samtidigt som man då berättar en ganska torr historia, så här, ja, så här gick det till. Så att, ja, men, så att de, alltså de han som har gjort den här förstått, okej, det här är ganska trist egentligen, för det är så här, ja, de fick jobba sent på nätterna och så vidare. Men man går inte till den här hyperrealistiskt, utan bara helt tvärtom, bara, nej, vi överdriver allting. Det är typ sant. Ja, de fick jobba över massa och ja, många fakta stämmer liksom. Mm. Men att man gör det på ett mycket, tanken är att det ska vara mycket roligare sätt. Mm. Jag vet inte om det är så roligt egentligen, men det är kul för att det är så överdrivet, men det är inte jättekul, ska jag säga. Okay. Men det gör samtidigt att det blir, ja, men lätt tuggat. Det är väl lätt att dra igenom den här ganska tjocka volymen. Och sen så får man lite så här mellan kapitlen, så blir det lite ordentliga genomgångar som är så här, ja, men miniartiklar kan man säga. Så det var, är man intresserad så tycker jag man kan kolla upp den, men inget för de som oinvigda egentligen. Mm.
Det låter som en film som jag såg för 4 år sedan.
Okej. Okay.
Men så stupid and futile and stupid gesture, mm-hmm, som handlar om de som skapade National Lampoon-serien.
Ja, just det,
med
den,
Will,
ja,
Forte i huvudrollen, där de också är, alltså, ja, där liksom berättandet tydligt är över.
Ja, men det var en liksom jättebra sådär liknelse.
Ja, jag fick den bilden i huvudet när du berättade.
Det var en jättebra liknelse, för det, precis, det är
väldigt mycket överdrifter, ja, till en historia som kanske inte är superrolig i sig själv, och precis, de berättar även om det i filmen, att det, egentligen var det inte så häftigt det här, men ja, det är en film, vi måste hotta upp.
Ja, men precis, vi måste hotta upp det här på något sätt. Ja. Jo, men det var en väldigt bra liknelse.
Ja. Ja. Coolt. Coolt. Ja. Jag har inte så mycket mer att komma med idag, faktiskt.
Nej.
Som sagt, jag faller på mitt utlovade löfte att läsa Scumbag, för jag har inte gjort det än. Nej. Så att, jag tänker att jag ska försöka göra det någon gång i framtiden för att se vad fan det här är för någonting.
Ja,
helt enkelt.
Det blir väl spännande.
Vi har ju haft några sådana här följetonger som aldrig tar slut. Ja. Så jag tänker att varför ska vi sluta med det nu? Så att,
det verkar dumt. Men jag har en till som jag kan riva av lite fort.
Ja, riva av.
Vi måste ju ha en kontinuitet med förra avsnittet som var väldigt minola-tungt till skillnad från många andra avsnitt. Så nu har jag förstås läst The Amazing Screw-on-Head 20th Anniversary Edition.
Hur många gånger har du läst The Amazing Screw-on-Head?
Det här är ju fjärde gången jag köper den till mig själv då, så att säga, den här serien. För det här är ju 20-årsjubileet för den första tidningen som kom ut. Det var en fin liten one-shot. Och ja, det är ju en av världens bästa serier, så att keep it coming liksom. Jag kommer förmodligen köpa den igen.
Ja. Men över bara stanna bandet här, och det är precis det här, ett nummer. Det är ett lösnummer.
Ja.
För det finns liksom ingen mer Amazing Screwnet.
Nej, precis.
Jag vill bara för våra lyssnare som inte förstår, det kanske låter som att det är den här tjocka volymen med Amazing Screwnet. Nej, det är ett enda lösnummer. Ja, och det är jättebra.
Ja, fast
det är
jättebra, sen så skrev ju till när det kom en samling så gjorde ju Mignola ett par historier till då som väl var
alltså,
inte med Amazing Screwnet, utan det är bara lite i samma skrotiga konstiga robotvärld liksom så. Okay. Så att, men det finns ingen mer än Mr. Screwhead. Det var ju ursprungligen Mignolas idé för en leksak. Så att det är konstigt att nu i dessa Kickstarter-dagar, kan du tänka dig hur lång tid det skulle ta för dem att finansiera en Amazing Screwhead figur liksom, om de la ut det. Men i alla fall, I digress.
30 minuter.
Ja, ungefär. Men ja, så att det är ju en fantastiskt rolig story om en robotgubbe som står i sold hos Abraham Lincoln och kämpar mot en zombie snubbe som tidigare jobbade hos honom.
Mm.
Ja, i vilket fall som helst. Amazing stuff. Det som är huvudgrejen här är ju dock, när man som jag då, köper den för fjärde gången, det är ju att de sög ju in mig då genom att utlova en massa opublicerat Mignola-material. Och det får man ju i form av Axor the Barbarian.
Mm-hmm.
Oh.
För det var ytterligare sånt här exempel på en ett namn som kom först, och sen så gjorde Mignola en serie till det namnet, och det var ju stackars goon Eric Powell, ni vet, han ville ha en serie till den här Albatross Exploding Thunderbugs. Ja, det just kan ju göra sig Mignola i ett av sina många anfall av så här, hybris. Det fixar vi. Och sen så ritade han 20 sidor innan han bara tappa sugen för Axor. Så han kom knappt ihåg vad manuset var vid det här laget. Så att det här är ju extremt rått, men man får liksom 20 tidigare opublicerade sidor av Mignola-serie som är svinsnygg. Det är någon typ av barbarhistoria, och det förekommer varulvar och jävelskap.
Mm.
Och det är svinsnyggt, ingen dialog då, för att det är ju liksom inte tuschat eller extremt rått liksom. Och han skrev att han kommer alltid och var tvungen att be om ursäkt till Eric Powell när de ses, för att han inte fick någon axor. Men nu har vi i alla fall fått 20 sidor som vi kan gott och så.
Trevligt.
Och sen är det lite, i övrigt är det väl dubblering då av extra materialet som är i den ursprungliga hardcovern som kom när det var, jag vet inte, 15-årsjubileum eller något sånt.
Freddy, har du något sånt här verk som du köper om och om igen? Jag har ett nämligen.
Du har ett?
Ja, okay. För mig är det tv-spelet Resident Evil 4 som släpps och som nu då släpps till PlayStation 4 och 5 som jag då äger till GameCube och PS2.
Ja. Men just
och det är ju så samma spel, bara lite omskinnat så att
just fjärde, nu har de väl putsat upp det lite så.
Ja, och gjort ändringar. Det finns en hund i början av spelet som man kan släppa loss från en i de första utgångarna kan släppa loss från en björnfälla.
Ja,
den hunden är tyvärr död nu. Och ligger, man hittar bara hundliket. Det är jättetaskigt. Så att, jag funderar på om jag ska skita i den här versionen.
Ja, den verkar vara en sämre version.
Tycker jag också.
Nej.
Så att,
för just tv-spel har jag det. För det är ju något med att det kommer nya konsoler hela tiden. Och då är det ju Streets of Rage 2 som jag har köpt till alla möjliga. Alla plattformar.
Yep. I will buy it at a high price.
Det är sant. Ja. För annars är det ofta så när det gäller spel att man köper en ny variant. Men i det här fallet är det ju bara bokstavligt omskinnade versioner av den senaste versionen kanske är någon förändring på.
Men Village då, som väl är som någon inofficiell uppföljare eller någonting.
Nej,
för det är den senaste Resident Evil.
Ja. Däremot så kommer jag självklart köpa Last of Us i min tredje utgåva nu när den kommer i en ny upphottad version.
Till femman.
Last of Us 1.
Ja,
som de nu har hotat upp för PlayStation 5.
Ja, apropå döda hundar.
Ja.
Fucking hell. Nu
börjar vi fransa ut i kanterna här, och då är det väl dags att säga
läs
mer
serier.